This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Idag så tänkte vi dedikera det här avsnittet till alla som önskar sig en revanschförlossning. Och det är väl inte så få som gör det.
Vi utlovar faktiskt.
Nej. Men jag tycker att just det är någonting som många så här skriver om. Man kan väl tycka olika om det, den termen. Jag vet att vissa typ tycker att den är lite större eller töntig. Eller, jag vet inte.
Vadå då?
Jag vet inte.
Varför? Vem är det som tycker det?
Det är en vän till mig.
Outar dem omedelbart.
Nej, men ja, det är många som skriver framförallt efter typ kursen just att de fick sin revanschförlossning. Och just att man vill göra annorlunda från kanske sina tidigare födslar. För att det har blivit som inte som man har önskat sig. Men de här tipsen som vi tänkte komma med kan man ju såklart använda inför en första födsel också.
Men... ja, det har jag ändå haft några som har skrivit, tycker jag, på sistone, att jag skulle vilja få min revanschförlossning direkt. Alltså, med första barnet, om man säger.
Eller helt enkelt ha en bra födsel.
Exakt, det är det jag menar. Men det tycker jag, för att det är ju för många såklart en sorg att det kanske till och med har blivit riktigt dåligt, liksom. En dålig upplevelse, även om man har fått ett friskt barn. Och att då få en bra födsel som man alltså känner själv att så här, jag är en stor anledning till varför det här blev bra. Mm. Då kan det ju verkligen kännas som en revansch. Så det känns ju verkligen inte alls orimligt att kalla det en revanschfödsel.
Nej, jag tycker, jag håller med. Och även om det, som vi ofta säger, även om det inte blir precis som man tänkt sig eller att det blir på ett visst sätt, att ändå känna att jag gjorde liksom, jag gjorde verkligen allt jag kunde och det blev så bra som det bara kunde bli. Så det är en fantastisk känsla att ha. Även om det inte blir precis som man tänkt.
Och kan, nej, precis. Mycket. Och det är väl också så nice att känna att liksom jag fick revansch. Det är ju en jättehärlig känsla. Det ska man väl unna alla.
Verkligen. Det måste ju vara... Det är klart att det kan vara en jättestor sorg att det blev... Dels, ja, men om det blir en negativ upplevelse när man föder barn. Att det är så mycket som man kan känna att man har gått miste om.
Ja, speciellt när folk pratar om hur liksom empowering och vackert och stort och liksom fantastiskt det är. Och sen man
har kan också vara provocerande.
Liksom, det kan vara provocerande. Och att någonstans, även om man är så här, jag tar det som det kommer, så har ju alla väl en förhoppning om att det ska kännas riktigt bra. Och då att så här, men gud, jag kände inget utav det här. Jag är glad, nej, att jag fick mig ett barn, men that's about it.
Mm.
Så det är klart att man känner att så här, och det var ju ändå en stor, det är ändå en stor händelse oavsett. Och då vill man ju liksom se tillbaka på det och känna att man fick ut så mycket som möjligt av den upplevelsen.
Verkligen.
It's a rite of passage.
Okej, okay, ska vi har samlat ihop några tips. Jag har liksom många bakat in. Man vill ju säga väldigt många saker. Många av de här sakerna har kanske många av er hört. Men jag tycker ändå det är fint att baka ihop det på det här sättet. Och då ska vi sätta igång våra 10 tips för en revanschförlossning. Inga garantier.
Det ska vi verkligen. Kommer du räkna? Ja. No guarantees are included.
Nej, precis. Okej. Okay. Nummer 1. Formulera din drömfödsel. Vill du säga något om det?
Ja, tycker jag. jättebra. Och där ska man väl ändå säga, alltså, jag tänker delvis, alltså, att bara tänka för sig själv hur man vill. Sen kanske, beroende på vad man är för typ av person, att man kanske skriver ner hur det skulle vara. Och sen att visualisera liksom för sig själv, gärna om och om igen. Det gjorde jag ändå ett par gånger, att hur skulle jag vilja att det blev. Ibland så visualiserade bara så här, att fritt, att hur kommer det bli. Och sen så liksom, ja, då blev det lite olika. Men det blev ju generellt sett så som jag ville att det skulle bli. Mm. Jag tror att, och också att prata om det med andra, gärna med dem som ska vara med, att man också vokaliserar med dem så här, även i detalj. Liksom, jag skulle vilja, jag tänker mig att du står här och gör de här grejerna och det är det här typen av bemötandet jag får och de här orden säger ni till mig och vattnet är varmt. Och, alltså liksom att man går in i de här detaljerna så att man har också som stödperson mycket att ta av för liksom att få dig att få den här upplevelsen.
Precis, och när man har visualiserat det mycket, då kan man också, när de här små målbilderna som man kanske har infinner sig, att det kan bli så stärkande att nu händer det här som jag hade tänkt mig. Och som du säger också att,
verkligen.
Att visualisera, det är också ett sätt att tänka positivt, eller vad man ska säga. Och man vet ju också att tänka, har man liksom en positiv approach, så är det också mer sannolikt att det blir en positiv upplevelse. Då har man ändå sett. Och jag tänker att det också, när man formulerar det på det här sättet för sig själv, vad är exakt, vad skulle drömscenariot vara? Sen så kanske det inte blir precis så, självklart. Men då kan man också utkristallisera lite så här, vad är det som är viktigt för mig? Hur vill jag ha det? Vad vill jag helst undvika? Och då kan man, det är ett första steg till att börja jobba ditåt. Och jag vet att vissa känner så här, att det kan kännas nästan läskigt att hålla på och tänka för stort, för då kanske man blir besviken. Men vi skriver också om det här i boken, att liksom, om det inte blir som man har tänkt sig, det är ju knappast liksom drömmarnas fel att det inte blev så.
Nej,
och den här stunden man har för sig själv, där man drömmer och går in i sin födsel och ser det framför sig, om inget annat tänker jag att det är liksom endorfin och oxytocinfrisättande i sig, och en härlig upplevelse och ett sätt att få kontakt med sitt barn också.
Mm. Verkligen, jag ska säga en sak, och där kanske vi bara tycker olika, men att jag brukar säga att alltså när man ska visualisera sin drömfödsel, att, och även när man skriver affirmationer, att man fokuserar då på var är man vill, och sen så att man separat kan liksom gå igenom det här vill jag undvika. För annars är det ju ganska lätt att man kan fastna i så här, det här vill jag inte ska hända och jag vill inte att det ska bli det här. Men just när man ska formulera sin drömfödsel för sig själv, att fokus ändå ligger på det här är vad jag vill.
Vad jag vill ha.
Och sen, ja, och att liksom, det är där man lägger sin energi, även liksom, när man visualiserar för sig själv. Så att man inte börjar visualisera, de här grejerna vill jag inte ska ske.
Nej, precis. Ja, nej, det håller jag helt med om. Det här har vi också skrivit om i boken också. Då skrev jag en del i att man, jag tycker också det här med fokus bör ligga på det man vill ha, drömscenariot, det positiva, om inget annat, för att få liksom ett lugn i sig själv och få den här upplevelsen av att fantisera om något fint. Men att man också kan, om man vill, lägga lite krut på att också tänka på sitt liksom, vad är ens värsta scenario, vad är det man är rädd för, vad är det man gärna vill undvika, för att också bara så här, tänka lite så här, hur skulle vi då kan göra det bästa av den situationen om det nu sker.
Precis.
Sen är det ju vissa scenarion som bara är så här, kanske är svårt att göra det bästa av. Men typ om man är rädd för att skiljas från sitt barn, eller att barnet ska gå till barnbordet, eller jag är rädd att det blir stort pådrag i rummet eller så. Då kan man börja våga ta upp de där rädslorna till ytan och prata med sina stödpersoner om det. Hur kan vi göra det på bästa möjliga sätt om de här sakerna sker?
Precis, exakt. Och en sista sak, det är, jag tror också att det här med att ta sig tid att visualisera, det är också en typ av bearbetning. att liksom, för att speciellt om man inte försöker styra för mycket, alltså styra sina tankar för mycket och bara känna in vad som kommer, att det kan vara ett sätt att bearbeta liksom sina tankar och känslor inför födseln, att det kommer upp saker liksom från ens undermedvetna. Och ibland är det ju inte så att det som kommer upp är så här, rosa skimrande hela tiden. Men att man då får liksom lite tid att reflektera kring att så här, men hur kommer det sig att det här kommer upp? Och är det någonting jag vill ta med mig eller inte? Det kan vara väldigt liksom läkande också. Att låta det undermedvetna få bubbla upp lite.
Mm. Jag hade som en ritual varje natt. Alltså inför att jag skulle lägga mig, antingen gjorde jag som avslappningsvisualiseringsövningar för inspelade mig, eller så bara visualiserade jag min födsel, hur jag tänkte att den skulle vara. Och det var så skönt, eller det var så här en väldigt härlig känsla att göra det och gå in i det. Så det är jättefint. En grej. Och sen så, du hade också skrivit, tusen grejer. Formulera din dröms, för att det var alltså rubriceringen. Jag tänker att det går också lite hand i hand med något som du har tagit upp, att man, att lära känna sin kropp och vad den gillar och vad som får den att slappna av och vad den ogillar, i att kunna formulera.
I guess.
Det går, jag försökte skära med det. Ja, men det är du i alla fall väldigt bra på, just det där. Men det handlar ju om att känna in. Okej, ska vi köra nästa?
Ja.
Förbered ett stödteam. Vill du specificera, hur kan man tänka där?
Nej, men jag tänker att jag tror fortfarande för många att man är bara så här, ja, det är jag och min partner. Om man är två då som skaffar barn, och sen så är det liksom som att det är inte mycket mer med det. Men alltså man kan få, det finns mer, för många i alla fall, finns det mer stöd att få. Delvis liksom att man har kanske någon som man pratar med under graviditeten redan. Att ha någon som stöttar den som ska stötta, det tycker jag ofta är min roll som doula. Att delvis är man ju där för den som föder, men mycket handlar ju också om att stötta den som ändå står närmast den som föder, så att den kan vara ett så bra stöd som möjligt. Och också liksom, speciellt om det är två stycken i rummet som ska bli föräldrar, så får man inte glömma bort att även om medföräldern inte är med om samma liksom upplevelse, såklart, om den inte föder, så ska ju den ändå bli förälder. Den ser den som den ska bli förälder med, uppleva något jättestort. Och det är ju väldigt mycket att ta in. Och där kan man ju behöva ganska mycket stöd utan att ens veta om det. Liksom, det kan vara jätteskönt, tror jag, att ha en tredje person där som man kan luta sig mot. Så att man inte har allt ansvar själv för vad som händer i rummet. Att man kan få gråta eller man kan liksom få bolla med någon. Det tror jag är jätte viktigt och också, tror jag, för den som föder. Alltså jag menar, nu när jag födde barn nummer två, liksom det var ju ovärderligt. Alltså ovärderligt stödet jag hade runt omkring mig. Det var ju, det kan jag liksom inte stress nog. Och det kan ju vara en doula, men det kan lika gärna vara en kompis man har förtroende för, eller familjemedlem, eller liksom någon annan. Och även stödteam, det kan ju också vara att man går hos en kurator och pratar om liksom rädslor man har. Då blir ju den också en del av ett stöd för att få en så bra upplevelse som möjligt.
Mm. Så öppna upp för tanken att bjuda in fler till födseln, men också graviditeten och tiden efter. Det är såklart, alla har olika socialt nätverk och möjlighet till det, men min upplevelse är att de flesta blir i alla fall uppskattar att få den frågan och tar det på stort allvar, om man alltså blir tillfrågad att vara med. Verkligen. På någons födsel, det är ju jättestort. Vad tänkte jag på? Det enda, det som kan vara lite krux, är det här med att det är olika riktlinjer så på olika kliniker, att vissa inte fortfarande vill att man, alltså att det inte är fritt fram och ha med sig alla man vill. Men man kan ju alltid kolla upp. Nej. Vad som gäller där man planerar att föda. Och som sagt, om det nu är så att man inte får ta med sig en extra bör gå på de flesta ställen. Men om det inte skulle gå, att man i alla fall under tiden man är hemma. En del av födseln brukar man ändå göra hemma. Precis. Och första tiden efter, att det är också jättevärdefullt med stöd då.
Exakt. Det är exakt vad jag tänkte säga. Så det var utmärkt.
Mm. Nummer 3. Lär dig vad som sker i kroppen för att öka tilliten. Då tänker jag på, alltså, mycket av det här går ju under hypnobreathing. Det är inte helt. Alltså, det var faktiskt inte bara för att, jo, jag älskar hypnobreathing. Men även om man inte kör det, så är det värdefullt, kan jag tycka. Inte att man måste bli så här superexpert på allt som sker i kroppen. Och som sagt, man upprepar sig, men det är värt att säga. Det är klart att man inte behöver veta hur det funkar för att kunna föda. Det är det som är det fina, att det kan ske utan att man vet någonting eller förbereder sig någonting. Men det som jag märker att många uppskattar med just att förstå lite hur livmodern arbetar, vad den här intensiva känslorna innebär och vad det är som sker i kroppen, och hur det kan, liksom, hur man ungefär kan vänta sig att det kommer eskalera och vad olika saker liksom innebär. Att det kan ge ett sånt lugn att det här är, nu är allting som det ska. Det kanske är jävligt intensivt, det kanske är överrumplande, men det här känner jag igen. Och jag fattar vad som sker nu, och jag vet också hur jag ska jobba med det.
Ja, och också, jag tänker att det ger ju också en känsla av sammanhang. Alltså, det blir inte bara någonting Kassam. Som händer, utan kan man, exakt, Kassam. Att man förstår, ja, gud, vad de snackar mycket om Kassam. Men att liksom, att man förstår att det ena är kopplat till det andra, och att liksom förstå sammanhanget, så att det inte bara blir att säga, aj, 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 aj. Utan att man vet liksom att, okej, men det här har lett till det här. Och också förstå att födseln, det är liksom inte separat från liksom graviditeten eller tiden efteråt, utan allt kroppen gör under de här 9 månaderna för att förbereda sig inför att barnet ska komma ut. Det är inte som att allting bara händer så fort man får första sammandragningen. Allt med relaxinet och liksom vad som händer med oss mentalt. Alltså, det finns jättemycket som kroppen gör.
Det här måste vi ta ett avsnitt om också. Innan. Alltså, just,
det borde
alltså break it down lite. Vad sker i kroppen inför och under födseln? Det
precis. Det är ju jättemycket och stora grejer som man liksom som man tar för givet liksom. Och förstår man hur mycket kroppen har jobbat inför det här, då kan man kanske också ha ett större förtroende för att den också ska klara att få ut barnet, så att säga. Det är ju bara en grej i ett led av grejer som den gör. Och sen så fortsätter den ju när barnet är ute och hjälper till att få ut moderkakan och läkningen efteråt. Att allt det här är en enda stor grej. Så att kroppen plötsligt inte skulle klara den här grejen som är liksom en del av sluttampen att få ut barnet. Det blir mycket orimligare på något sätt. Om man förstår allt den har gjort innan och allt den ska göra efter. Tror jag.
Mm. I alla fall. Jag håller med. Nummer 4. Jobba på de verktyg du har inom dig. Kanske jobba med de verktyg du har inom dig, kanske vi ska säga. Vill du säga något om det? Det är du som har skrivit.
Ja, det har vi ju nämnt lite innan. Men att det finns ju mycket som händer runt omkring som man inte kan styra så mycket. Men just de här verktygen som man har inom sig, att jobba med andningen, att liksom träna på att andas, att jobba med.
Vad menas med det, träna på att andas? Det kanske är svårt att förstå vad det innebär. Jag andas ju hela tiden.
Ja, men ja, man andas absolut, absolut. Jag tror att nummer 1, att vara uppmärksam på att andas överhuvudtaget när man håller på född barn. Ja, vissa precis, glömmer typ bort öva, det och så håller man andan.
Typ öva på att fokusera på din andning och känn in hur känns den när den är helt normal och lugn.
Exakt. Och sen så kan det bero ju på, alltså folk är ju olika, om man håller på med FUR till exempel, att lyssna på hur låter det när jag andas ljudlöst liksom, och hur låter det när jag andas högljutt.
Alltså, FUR att man är föda utan liksom, rädsla, ska jag bara säga.
Ja. Och med hypnobreathing har man ju uppåt andning och neråt andning och avslappningsandning. Så jag menar, det finns olika andningstekniker, men bara att ha lite koll på sin andning, att också ta tid, som jag menar, jag gör ofta när jag mediterar, att bara tänka, okej, nu andas jag in, nu andas jag ut, hur känns det, vart känns det? Att bara få lite koll på sin andning tror jag kan vara jättehjälpsamt. Affirmationer. Ja. Du säger att du som räcker
på. Jag vill bara säga att det var någon som skrev till mig angående det med andning. Jag har inte testat det själv, men hon menade på att hon ville att jag skulle sprida ordet om ytlig andning. Jag fick rakt av panikkänsla av tanken. Men hon sa att det var så hjälpsamt för henne. Att bara så här, under sammandragning andas superytligt.
Jag måste ett djupt andetag.
Jag med. Men, också panik. Men hon menade på att det var
allt. Olika.
Mm. Så man kan prova sig fram. Det viktigaste är väl det andra. Ja, förlåt.
Ja, men affirmationer, liksom att man använder sig av affirmationer under graviditeten och också, för att, jag vet att vi båda hade sån hjälp av det, att det kom till en under födseln, liksom att det kom upp affirmationer, att det kan vara så otroligt stärkande att ha olika mantran som kommer upp. Visualisering.
Vill du berätta liksom, lite snabbare hur man kan jobba med affirmationer och vad det är för de som inte vet?
Nej, men man kan till exempel, alltså att man skriver ner någonting på ett papper som man liksom vill ska vara sanning. Alltså jag tror att den som jag hade mest var jag är stark. Väldigt basic. Det är någonting man är, alltså inte någonting som man inte vill ska ske. Det ska ha med en själv att göra, inte jag vill att andra ska tycka att jag är stark, till exempel. Och det ska vara skrivet i liksom presens. Det ska vara liksom här och nu, jag är stark. Och det här jag satte upp olika såna här lappar i hemmet som jag läste flera gånger om dagen. Liksom varje gång jag gick förbi en av de här lapparna så läste jag. Och sen så när födseln väl var igång, då var det några av dem som bara kom upp för mig. Och just det här, jag är stark, det kom upp flera gånger liksom av sig självt, speciellt under sammandragningens peak. Att så här, jag är stark, min kropp och mitt barn kan föda. Det också kom upp flera gånger. Och det är också ett verktyg man har inom sig, liksom, som inte är beroende av någon annan eller något annat. Det är det jag menar med de här inre verktygen. Också visualisering, att visualisera. Jag visualiserade hur cervix öppnade sig. Det var också en riktig hjälp för att också förstå vad det är som händer i min kropp. Att det här inte är någonting separat från födseln, den här intensiva känslan. Utan med den här intensiteten, då händer det också någonting i min kropp. Och det kunde jag se för mitt inre öga.
Mm. Nice. Har
något att lägga till?
Jag ger bara en liten plugg till hypnokurs.se, för här håller vi på med alla de här. Mm. Våran kurs som är inspirerad av hypnobirthing, där kan man få både förslag på affirmationer för graviditet, för stödperson och postpartum, men också övningar med visualiseringen för både planerat kejsarsnitt och vaginal födsel och avslappningsövningar och så vidare och så vidare. Så jag ger en liten plugg där. Men bra.
Avslappning är också... Avslappning är också en grej.
Liksom
att träna på att slappna av. Och det har man ju också inom sig. Såklart att andra runt omkring kan hjälpa en känna sig avslappnad. Men att träna aktivt på avslappning.
Och vad menas? Jag tror det är samma där med andning. Att man är så här, hur tränar man på att slappna av? Att helt enkelt avsätta tid för att slappna av.
Det får man reda på hypnokurs.se.
Nej, vi ska ge dem tips.
Nej, men liksom... Alltså jag tänker bara en så enkel sak som att lägga sig i sängen till exempel, eller sätta sig någonstans ostört och bara känna från, jag brukar tänka så här, från hjässan ner till tårna, att så här, hur känns det i huvudet, hur känns det i nacken? Och då brukar man ju ofta känna så här, ah, men vet du vad, jag lyfter lite på axlarna och så släpper man där. Och hur känns det i händerna? Kan jag slappna av ännu mer i händerna? Kan jag slappna av ännu mer i rumpan? Och bara känna, hur känns det att vara helt avslappnad?
Mm.
Och det är, i början kan det vara ganska svårt. Och man märker att sen när man kommer till tårna och kommer upp till huvudet igen, då är man precis lika spänd i pannan som man var när man började. Så liksom att träna aktivt på att slappna av.
Ja, gör det som en daglig rutin i alla fall. Eller i alla fall några gånger i veckan. Och det går hand i hand med att närvaro, som var en annan grej som du har skrivit med, att lära sig att vara närvarande och i stunden, liksom lite mindfulness här och nu, är också väldigt värdefullt när man föder barn, att inte tänka så mycket på det som har varit eller det som komma skall, för det vet man ingenting om.
Precis.
Nummer 5. Efterforska vad du ska föda och förbered dig därefter. Jag försökte också här baka in jättemånga grejer, men jag tänkte framförallt, det är många som ska föda på sjukhus, framförallt. Men också om man planerar till kejsarsnitt så att man fokuserar lite på det där man har tänkt sig att man ska föda, sen så kan det ju bli också, det där kan ju också förändras. Men en del i det är att lära sig lite om det system som man ska föda i, alltså sjukhussystemet som för de flesta, lite om vanliga rutiner och interventioner kan vara värdefullt just för att kunna ta ställning till hur man själv vill göra och vad man tror som är, vad som är bäst för en, men kanske framförallt för att få förståelse för vad som sker och varför det sker, och för att inte känna sig överkörd utan att känna sig delaktig. Och också rättigheter och vara medveten om att man har valmöjligheter och man har också rätt att säga ja eller nej, och förstå också vad man säger ja eller nej till. Och,
exakt.
Just det här med interventionerna, att det är inte heller, om man
de
är
inte
lite,
separata från varandra.
De är inte separata från varandra, precis. En grej leder oftast till en annan, och den grejen, jag har sagt det tidigare, men jag känner att jag måste typ vara ännu mer noga med att specificera det, att det är inte bara att, det är svårt att ha en tanke att, ja men jag vill ha så lite interventioner som möjligt, men så kanske man kör på med en relativt stor intervention som till exempel epidural. Man vill ha epidural, men då kanske det blir nödvändigt att ta värkstimulerande dropp till exempel. Det är svårt att säga ja till epidural, men sen nej till värkstimulerande dropp. Och sen när man väl har fått värkstimulerande dropp så är det värdefullt att hålla bättre koll på barnet, för att man vet att det finns risker associerat till det. Och att då säga nej till CTG. Alltså att det är lite, att man kan förstå lite av sambandet liksom. Och jag kan tipsa om, dels i vår bok också så står det om vanliga interventioner. Men också på birthrightsweden.se så har Märta Kullhet skrivit en jättebra, liksom, enkel och koncis liten manual för vanliga interventioner som jag tycker
jättebra.
Jag kan verkligen rekommendera. Och lite så här, ha lite koll på den klinik man föder på. Vad är det för, man kan ju fråga sin barnmorska på mödravården, vad är det för typ av ställe, vad har de för vårdkultur? Och sen så beror det ju så mycket på vem man möter och hur det är på avdelningen på den dagen, men det kan ändå vara värdefullt att känna till också inför att man gör sitt val eller önskemål av klinik.
Jättebra.
Och sen hade du också nämnt BRAIN, om du vill säga den akronymen. Akronymen. Heter det så?
Ja, det är akronym liksom.
Det står för B.
Benefits.
Alltså det här är inför att ett beslut ska fattas, så kan man resonera för sig själv. Vad finns det för benefits, fördelar?
Risks.
Risker.
Alternatives.
Alternativ.
Gud, min hjärna var väldigt långsam.
Och sen, intuition. Vad säger din intuition?
Alltså, och sen, nothing.
Vad händer om vi inte gör någonting? Eller om vi väntar?
Exakt.
Så den kan man
avvakta, liksom, man säger.
Inför en intervention eller ett beslut. Alltså, de allra flesta beslut under en födsel är inte superakuta, utan det finns tid att fundera, landa lite, kanske överlägga med sina stödpersoner, lyssna inåt, vad vill jag? Och då kan den här BRAIN-akronymen vara bra att ha i åtanke. Vad finns det för fördelar, alltså, vad finns det för risker, vad finns det för alternativ? Vad säger min intuition? Den tycker jag är jätteviktig. Och vad händer om vi inte gör någonting eller väntar lite? Där kan man ställa sin.
Och några av dem, alltså intuitionen, då blickar man ju inåt förstås. Men att liksom, det är inte att fråga personalen, bara, vad är det för fördelar och nackdelar? Vad finns det för risker? Det ska ju de kunna svara på. Så det är inte liksom som att så här, om man stör dem i deras arbete eller någonting. Utan med alla grejer så finns det fördelar och nackdelar. Det finns fördelar och nackdelar. Det finns ju inte kanske jättemycket risker med allt. Men det ska man kunna svara på om det är så att man föreslår en intervention. Och säger man att det finns inga risker, då tycker jag att man ska dra öronen åt sig. Eller det finns inga nackdelar snarare. Då ska man dra öronen åt sig. För att med alla grejer i livet så finns det fördelar och nackdelar.
Ja,
så
verkligen. Det bara. Och det är ju inte att, tycker jag, att liksom misstro
deras, eller något.
Eller misstro deras råd. Eller, alltså, man får väl anta att man får rimliga råd. Men det är också bra för vårdpersonal, tänker jag. Alltså att man också får formulera för sig själv. Varför vill vi göra det här? Och för att också få... Man gör ju det här tillsammans, förhoppningsvis. Alltså att man vill väl precis. Att den man vårdar också är delaktig och förstår vad som sker och förstår varför vi tar de beslut som vi tar. Man bör kunna motivera varför vi gör så här. Och sen så måste man också acceptera om det inte tas emot. Men precis. Det handlar inte om att bara så här ifrågasätta allting, men bara ta förståelse och veta vad det är man säger ja eller nej till och vara med på noterna för att vara delaktig, för att också då på så sätt få en bättre upplevelse. Känna att man var i kontroll och var delaktig.
Det gör ju jätte... Det har man ju sett first hand. Att speciellt om det inte blir precis som man har tänkt sig. Har man förstått varför beslut har tagits och man har känt sig delaktig, då kan det göra en enorm skillnad för upplevelsen. Så verkligen att det handlar inte om att ifrågasätta, utan det handlar om att förstå vad det är som sker. Och att det kan ha liksom long lasting, liksom, vad ska man säga, inte repercussions för det låter så negativt, men alltså positiv, att man kan, det kan, ja, positiva repercussions, att man verkligen kan få en helt annan känsla för sin födsel och upplevelsen när man känner att man har förstått vad det är som sker och besluten som har tagits.
Mm. Vi tar en liten paus för Lalo ropar på mig, jag kommer alldeles strax.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm?
Okej, nummer 6. Förlossningsbrev.
Jättebra, det ska man skriva ett. För sig själv, för personalen som ska vara där, om det är personal, och för sitt stödteam.
Den här frågan kan jag också få säga, men hur vet man att de kommer läsa? Nej, man kan inte garantera att de kommer läsa. Man bör läsa, det är såklart som allt. Man vet inte hur det ser ut på avdelningen den dagen, hur mycket de har och vem man möter. Men om inget annat så tror jag att jag är övertygad om att det är värdefullt att för sig själv få ner det här i skrift. Vad är det jag vill och vad är det jag behöver? Och som sagt, om inget annat, visa det för sitt team. Och man kan ju specificera, jag tror att jag gjorde så i alla fall till några av er när jag födde andra gången. Att jag tror jag gjorde det i alla fall till Cassandra som skulle fota. Skrev vad jag önskade av henne liksom, och hur hon kan vara ett bra stöd till mig och vad som kan vara störande för mig och så. Jag visste också att det var första gången hon var med på en födsel. Och det tror jag var värdefullt för henne. Men just att det blir ett ytterligare sätt att visualisera och få ner, göra det verkligt liksom, och förstå sig själv och vad man behöver. Och man behöver ju inte skriva superlångt Jag vet att jag är lite hatad på vissa förlossningskliniker för att folk inspireras av, ni har skrivit ett blogginlägg med liksom lite tips på förlossningsbrev, vad man kan ta med. Och sen så har vissa kanske tagit det förlossningsbrevet typ rakt av. Och det är ju jättelångt. Alltså, jag har ju skrivit så här massa olika grejer man kan skriva. Jag vet att vissa barnmorskor har stört sig väldigt mycket på det. För att det blir också så mycket olika krav och så. Att man, de känner att man inte är öppen. Jag tänker att man
det
inte...
Det kan ju inte vara krav. Det kan ju vara önskemål bara. Alltså, jag menar, bara för att man har skrivit... Det är också hur man själv tar det när man läser. Att så här, ja, blir det inte så här, då kommer de inte vara nöjda. Men så behöver det ju inte vara. Jag kan inte tänka mig att du har skrivit i blogginlägget att nu är det här är en kravlista inför din födsel.
Jag har också verkligen
alltså, det här
skrivit
är det de ska göra.
Tänk på typ så här, skriv det på liksom ett... Jag menar att man också ska på ett trevligt sätt. Och att det är så här, jag litar på er, men det här är det jag skulle vilja ha. För jag tänker att det är också... viktigt med the rapport liksom, med personalen. Men i alla fall att man såklart kan ju tänka på att det inte behöver vara 3 sidor långt. Alltså, man kan ju sammanfatta
så
lite.
Så att de har tid att läsa.
Det viktigaste. Mm. Var det något mer du ville
man
säga?
Man kan ju skriva, men jag tycker att man kan skriva 3 sidor om man känner för det. Men sen så att man har kanske i, liksom en försida där det står i punktform. Kanske bara så att det här är det som jag går igenom. Och sen så har man ett längre. För det kan ju vara för en själv som sagt. Och ibland när det finns jättemycket tid. Då tror jag även som personal. Men liksom som doula. Att få läsa 3 sidor långt. När man har tid kan vara jättefint. Och verkligen få lära känna. Och komma in på personen som föder.
Verkligen.
Sen liksom, ibland har man absolut inte tid. Och då kan man bara gå igenom de 10 punkterna. Som är liksom en sammanfattning. Av vad som står på de här 3 sidorna.
Det är så, jättebra
tips. Och också att skriv det. Man kan skriva också flera gånger att man skriver första gången i vecka 20 och så tittar man på det igen vecka 30 och så här, ah, okay, men här har jag saker som jag vill ändra eller lägga till och liksom att man behöver inte vänta till sista minut och skriva alltihop utan man kan skriva det flera gånger och uppdatera och man kommer ha olika man kommer lära sig saker på vägen och det kan också vara en fin grej att säga att så här, men jag mognar med tiden och jag verkligen utkristalliserar vad som är viktigt för mig genom att skriva ner det flera gånger.
Jag vill också ge tips till, eller någonting som kan vara väldigt värdefullt att göra som barnmorska är att liksom den personen, att kommentera det som står i brevet lite väldigt tydligt. Alltså antingen läsa det högt tillsammans eller bara visa att men jag tar in och jag har hört och jag ser vad du har skrivit. Att det kan vara, det kan betyda så himla mycket istället för att kanske bara... glänsa på det och bara ja, ah, det här ser bra ut typ. Så jag kommer ihåg när jag födde första så kom den här det blev byte så kom det in en lite barskare kvinna och hon läste ju mitt brev minns jag och hon bara så här, skummade igenom det såg jag, och så kändes det som att hon tyckte att det var lite, hon bara ja, ah, det här hon sa såhär, ah, det här var inget nytt så.
Det här var inget nytt.
Jag bara, ah, okay. Jag hade ändå specificerat ganska mycket om så här vad jag behöver och vad jag önskar från den som bistår. Man bara...
Ja, men så hade du inte läst eftersom att det här var inget nytt. Det var inte en sån sak som du ville.
Men jag sa att jag, mamma måste vara väldigt gullig liksom. Med mig. Man får absolut inte vara så här sträng och så vidare. Hon var så här avsträng. Men så typ, jag menar, visa att man tar hänsyn till det. Okej, ska
det
vi säga
nästa?
Det
kan vara så himla asset. Ja, alltså det är en sån asset till alla i rummet. Kan det verkligen vara.
Om man har skrivit, jag gör mitt bästa för att det här ska ske. Och alla förstår ju att det också så här, saker kan hända. Det kommer, man måste också vara anpassningsbar. Men vi ska göra det vi kan för att det ska bli så här. Vi hör dig.
Precis.
Nummer 7. Lär dig om oxytocin.
Ja.
Mm. Det är ett hormon som finns i kroppen. Vi har väl ett... från gamla podden tror jag att vi har... Eller nej, kanske vi inte har. Vi kanske borde ha ett oxytocin-avsnitt.
Jag tror att vi har det, men det kan vi ha igen.
Det får vi ha igen eftersom vi har en ny podd som heter Okrystat numera.
Som ni lyssnar på nu.
Som ni lyssnar på precis nu. Men jag vet inte, vi kanske inte behöver gå in. Men oxytocin, att veta vad som lockar fram det och vad som skrämmer bort det. För att det är ett viktigt hormon att ha med sig när man föder barn. För att göra det mindre... smärtsamt och också få göra det mer effektivt för det är det som behövs ju för att livmodern ska kunna arbeta och det kan jag bara säga att det skiljer sig åt från man kan ju också få oxytocin syntetiskt som är exakt replika av det kroppsegna, men till skillnad, men den ganska stora skillnaden att den inte utgår då via hjärnan som det kroppsegna gör, utan direkt in i blodet. Så man får inte den här positiva effekten på hjärnan, men däremot effekt på livmodern. Och du, inom den här så har jag lagt till din att skapa sig ett sexrum. Men det går ju lite hand i hand.
Hand i hand. Alltså jag tänker också, om jag bara först får säga, även här tror jag att kassam blir ganska stort. Kan man förstå, alltså, sammanhanget som oxytocinet jobbar i, alltså förstå dess olika delar och hur den är present och hur det, man kan använda den till sin fördel, då kan man också få en helt annan förståelse för vad som händer i kroppen och hur man kan använda det verktyget liksom, och vilket är ett jättekraftfullt verktyg. Och ett sätt att liksom locka fram oxytocinet, det är ju då som vi har pratat om tidigare, där med att göra förlossningsrummet eller rummet där man föder till ett sexrum. Hur, det är inte alla som vill ha sex i mörkret eller att det ska vara lugnt och mysigt, men ganska många. Och att man använder sig,
vilka förutsättningar hade jag behövt här för att få en orgasm typ här inne?
Ja, exakt. Och liksom dämpad belysning, kanske att folk inte springer in och ut och dörrarna, att man känner sig trygg, att man känner sig sedd, man känner sig hörd, respekterad och alla de här grejerna.
Vi kan gå in på djupet på det en tillgång, tycker jag.
Gärna.
Nummer 8. Fråga dig hur det var när du föddes. Den här, det var så, de här hembarnmorskorna Anno, Cayenne och Cepide också. Jag vet inte hur de frågade dig inför. Frågade de dig det? Hur det
jag
var
kommer inte ihåg det. Jag har ingen koll faktiskt hur det var riktigt när jag föddes.
Cepide frågade i alla fall oss det.
Över tiden.
Vad sa du?
Jag vet ju bara att mamma åkte in till KS och så sa de, alltså när hon var i 42. Och så sa de, tyvärr det är fullt. Så går hon åka hem.
Men tanken med det är att man tänker att man vet ju att man har minnen redan från fosterstadiet, så sannolikt har man ju också minnen från sin egen födsel, fast de är djupt liggande i ens undermedvetna. Men att det här kan ändå, det kan vara bra att lyfta till ytan hur det var och tänka sig in i hur det var att födas, för att kanske stärkas av det eller bearbeta någonting som har skett då. Och det är inte alla som vet, man kanske inte har en förälder i livet eller så, eller man är adopterad eller någonting, men då kan man istället försöka visualisera hur tror man att det var. Och jag tänker att det här också går lite hand i hand med vad man har hört för berättelser om födandet generellt, men kanske framförallt om sin egen födsel, och att det absolut kan påverka hur man ser på att föda barn. Om man har hört hur jobbigt och hemskt det var och svårt det var, du fastnade eller vad det nu kan vara, att det kan bli lätt att tro att det här är någonting som kommer återupprepas och hända mig, och kan skapa rädslor. Så det är ett tips att få upp det till ytan. Och också utvärdera, vad har man hört för historier om födande? Och vad är verkligt och inte? Och kanske väga upp med lite positiva erfarenheter om man inte har fått tillräckligt med det.
Precis. Om man tittar på filmer och sådär.
Det finns ju massa på Instagram, inte minst, numera. Okej. Och typ så här förlossningspodden och Vattnet går och sånt. Där finns ju också massa förlossningsberättelser.
Ja, verkligen.
Nummer 9. Känn alla känslor och bearbeta trauman. Ja.
Så himla viktigt. Alltså, man har ju så mycket, alltså man är gravid rätt så länge. Och sen liksom, så man har det, jag tänker att det ibland absolut vill jag inte heller vara gravid så länge, men så här efterhand att man ofta kan känna att, så här, att det är tur också, så att man har tid att känna så mycket känslor, att man kan känna sig hoppfull, man kan känna sig taggad, sen kan man känna sig orolig, sen kan man känna sig kanske rädd rent ut sagt, man kan känna sig frustrerad, och att man får gå igenom alla de här känslorna och förhoppningsvis landa i att man känner sig taggad liksom när man närmar sig 39-40 sådär. Och att det är okej att känna alla de här känslorna, att liksom vara i dem. Det är oftast såklart Vi pratar inte om man är liksom deprimerad, att man ska bara låta det vara, utan det finns ju liksom mycket känslor som bara kommer och går under en graviditet, men också kanske ännu mer postpartum, att där tror jag att folk är ännu mindre kanske beredda på som hormonomställningen som sker, som gör att man kan känna så himla mycket, och att liksom våga landa i det, och att det är liksom, det är okej att känna sig lite orolig. Det betyder inte att man är fett negativ inför sin födsel, och det är också okej att känna sig bara supertaggad, som att säga jag är gjord för att föda och allting kommer gå jättebra. Det är liksom också okej att liksom våga vara i sina känslor.
Mm. Lyfta dem utanför sig själv och kanske vara öppen för att prata om dem eller skriva ner dem, för att de också kan sen få liksom frigöras från dem på något sätt. Att, ja, låta dem få ta plats. Jag tänker också, om det är så att just när vi pratar revanschförlossning, då kan det ju vara så att man har haft en jobbig, mer eller mindre jobbig upplevelse. Ibland så har man kunnat bearbeta den helt själv, men är det, om det är så att man fortfarande när man tänker på den födseln får liksom väldigt negativa känslor, eller att det kommer upp, jag vet inte, i drömmar eller på något sätt, då kanske det är så att hjärnan inte har kunnat bearbeta den händelsen, och då kan man behöva professionell hjälp med det, och det kan vara väldigt värdefullt just inför att få sin revansch, att verkligen ha bearbetat den jobbiga händelsen. Och det kan man göra på olika sätt, genom att kanske gå igenom sin födsel med en barnmorska eller annan trygg, kunnig person som kan berätta vad, alltså man får lite mer perspektiv kring det, men samtidigt blir bekräftad i ens upplevelse och ens känslor. Jag kommer snart erbjuda hjälp med bearbetning på lite olika sätt, med birth trauma resolution, och man kan säkert gå, om man hittar en psykolog eller terapeut av något slag som är lite kunnig i just förlossningstrauman, så kan man nog få hjälp där också. Det är lite olika beroende på hur allvarligt det är eller vad man har för behov. Men att ta det på allvar och absolut inte trycka undan de känslorna, tror jag. För det kommer ju absolut, kan lätt väckas till liv vid en andra födsel.
Verkligen. Mm. Det är också bara ett lite sån här som, det är så himla basic. Men också att komma ihåg att den födseln man har framför sig, det är den födseln. Alltså man ska ju inte göra om den första, eller man ska inte göra om en annan födsel, utan den födsel man har framför sig, den är unik. Så det är ett nytt barn, man har inte samma kropp som man hade, och att man har det med sig. För det är så lätt att man tänker bara så här, okej, men jag har gjort det här en eller två gånger eller fler, och att det är som att man gör om, ska göra om samma sak, eller att det här med revansch handlar om att så här, nu ska jag rätta till det som var förra gången, utan nu är det en ny upplevelse, och gå in med den inställningen att så här, jag har lärt mig massor, men jag måste också vara ödmjuk inför att det här är något nytt.
Ja, nummer 10 och sista, släpp prestationen. Vad vill du säga om den, ja, innan vi avslutar?
Ja, att det är så alltså att föda barn, det är inget man är liksom kan vara dålig på, utan försök och liksom bara ta det för vad det är och vara närvarande. Att det handlar inte om att vara bra på att föda barn. Man
eller
gör inte det här för någon
sätt.
Annan duktig. Man gör inte det här för att visa någon annan, bevisa någonting, ens helst för sig själv, att så här, din kropp kommer obviously göra allt den kan, och det är det den kan göra, och du kan försöka förbereda dig så gott du kan. Det är det man kan göra, att, men det handlar inte om att vara bra eller dålig på att föda. Att blir det inte som man ville, då har man inte misslyckats för det.
Man gör det absolut bästa man kan med de förutsättningar man har. Det är så för alla, vill jag säga. Och man gör sig en väldigt otjänst i att jämföra sig med andra. För det, ingen har samma, exakt samma förutsättningar som du. Eller önskemål som du. Och ja, inspireras
man vet inte heller ofta.
Man kan precis, som man har inte hela bilden hos någon annan. Men man kan ju kanske hitta kraft i någon annans berättelse eller inspiration. Men du är en unik varelse och du kommer göra det här på ditt sätt. För dig, precis, och ditt barn.
Mm. Och din födsel har ju aldrig varit tidigare. Så jag menar, man kan inte jämföra sig rakt av. Det går inte. Nej.
Det är en helt annan... Ja, man har helt olika förutsättningar helt enkelt. Så it is lönlöst.
It is. Det var bra tips,
man hade kunnat säga några fler, men det får räcka så, va? Jag hade velat säga någonting så, om rösten. Oh my gosh. Men okej, en annan gång.
En annan gång.
Tack, Opo. Nu ska jag springa vidare.
Ja, jag ska gå och laga brunch.
Mysigt. Jag hoppas ni tyckte att det var lite värdefulla tips. Vi kanske kan göra en liten frågelåda på vår Instagram okryssat.podcast där ni kan ge era bästa tips för revanschförlossning. Det hade varit kul, tycker jag.
Ja, det skulle vara kul. Det skulle också vara kul att ha ett frågelådaavsnitt. Det tycker jag är roligt.
Absolut. Okej, hej då guys.
Puss, puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.